en podcast från Aftonbladet.
I måndags var det exakt 2 år sedan Sverige fick sitt första bekräftade fall av covid-19. Vi har under den här tiden på många sätt tvingats lära oss att leva med viruset och gått från hopp till förtvivlan och tillbaka igen fler gånger än vad vi kanske vill minnas. Men med vaccinens intåg bytte pandemin skepnad och nu i februari 2022 är cirka 85% av alla svenskar vaccinerade med 2 doser och 45% har fått sin 3:e dos. Samtidigt har den mycket smittsamma varianten Omikron vänt upp och ner på samhället igen och lämnat oss med en känsla av att allt är inställt åtminstone ett tag framöver. Så vad väntar härnäst? I det här avsnittet vänder vi oss till Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström för att få svar på några brännande frågor. Som hur går det med forskningen kring anpassade vaccin? När får vi den 4:e dosen? Hur ska vi tänka kring coronavaccin och barn? Och hur kommer det sig att vaccintäckningen i världen fortfarande är så ojämn? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Vi når Rickard Bergström i hans hem i Genève och han får börja med att kommentera det allra senaste beskedet från Folkhälsomyndigheten om att intervallet kortas mellan den 2:a och den 3:e vaccindosen från 5 till 3 månader. Varför gör man det?
Ja, vi har ju lärt oss nu att det här vaccinet då är ett 3-dosvaccin. Och jag försöker undvika nu det här begreppet booster eller påfyllnad, för att det använder man ju normalt sett när man kanske tar en dos efter 1, 2 eller 3 år. Men nu har vi lärt oss att det här är 3-dosvaccin. För att få riktigt bra effekt så måste man ge 3 doser. Sen var ju frågan om intervallet. Och nu är det ju på grund av omikron som man då vill ha det ganska kort. Eftersom då skyddet mot att smittas mot omikron inte är så himla bra efter 2 doser. Däremot har du fortfarande jättebra skydd mot svår sjukdom. Men just smittspridningen är ett problem. Så att det här med att man kortar ner intervallet.
Ja, nu pratar vi alltså 3:e dosen. Men 4:e dosen då? När ska vi ta den?
Ja, jag hoppas ju på att vi kan, knock on wood, att vi kan vänta till nästa vinter och ta den till hösten inför nästa vintersäsong. Och det kanske är ett uppdaterat vaccin. Vi kommer säkert tillbaka till det. Det är möjligt att man måste ge någon dos däremellan. Men jag kan tänka mig att de som är i riskgrupp till exempel kanske mycket kan mycket väl få en dos på vårkanten. Men jag hoppas ju att vi andra slipper det.
Mm. Omikron ställde ju allt på ända genom att det var en väldigt smittsam variant som tog sig igenom vaccinbarriären. Hur anpassar vi nu vaccinen för att möta upp de nya varianterna som eventuellt kan komma? Hur går det med det arbetet?
Så först vill jag bara säga igen att en 3:e dos ger jättebra skydd mot omikron. Nu hann vi ju tyvärr inte vaccinera alla svenskar då, med en 3:e dos innan omikron dök upp. Så nu är det ju jättemånga som har omikron, så det får vi leva med. Vad gäller uppdaterade vaccin så är det fortfarande en diskussion om liksom, behöver man verkligen det? För att det här ursprungsvaccinet är otroligt effektivt. Du behöver bara fylla på lite då och då. Men vi har ju möjlighet idag, så att säga, vi satt EU-kommissionen som skriver de här kontrakten, har ju möjlighet att trycka på en knapp för att beställa ett uppdaterat vaccin. Och det finns lite olika uppfattning mellan experterna. Det finns de som menar att ja, men då tar vi en omikron-variant. Vi tar exakt omikrons liksom, blueprint-skissen för att tillverka för protein. Då. Det är ju mRNA som sen blir protein i kroppen. Så det finns de som menar att man ska ta omikron. Och sen finns det de som menar att nej, kanske bättre att ta en blandning av alfa, beta, delta, omikron. För att det är ju det som vi har blivit exponerat för de flesta. Så det är fortfarande inte bestämt. Men när man väl trycker på knappen så tar det 3-4 månader och så har vi vaccindosen.
Är det ungefär den tidsåtgången som man räknar med för att bygga ett nytt vaccin just vad gäller en ny variant? Ja, är det någonstans där?
Ja, det är där. Och det är ju då inte själva bygget eller konstruktionen av vaccinet. För det är ju samma vaccin. Man ändrar bara på koden. Utan det som tar då lite tid, det är ju att du vill ju testa det här och se att det verkligen är bra. Och sen ska de regulatoriska myndigheterna och Europeiska läkemedelsverket godkänna det. Så produktionen är väl inte det svåra här. Det kan man liksom byta väldigt snabbt. Ja, men 3-4 månader. Sen behöver vi ju inte använda de vaccinen direkt bara för att de kommer i april-maj. Det kanske är fel tidpunkt att använda dem.
Du har ju också gått ut och varnat för att ta såna här påfyllnadsdoser för ofta. Berätta vad som är faran med det.
Ja, alltså jag är ju bara en enkel apotekare, så att jag lyssnar. Jag hade till och med nu på morgonen hade jag nu 3,5 timmar med mina vetenskapliga experter, vilket är så otroligt intressant. Alltså jag sitter med spetsiga öron och verkligen lyssnar och antecknar. Så de som kan det här bättre säger ju det, att det är ingen bra idé om man var tredje, fjärde månad under en massa år ska liksom ge vaccin. Det är ingen bra idé.
Men för vilken del av kroppen är det ingen bra idé, så att säga? Vad skulle kunna vara liksom påverkan på kroppen?
Jag kan inte svara på det, och det kan väl inte de här experterna heller. Det är bara det att om de säger att det vet vi inte liksom vad det blir för långsiktiga effekter för immunförsvaret. Å andra sidan kan du säga att vi exponeras ju för virus hela tiden. Förkylningsvirus kanske liksom 10 gånger per år, och det är inget problem. Men vaccin är ju ganska kraftfulla, ganska potenta. Det är ju hela poängen med vacciner. Så att det är väl mer att de säger så här: vi vet inte hur det kommer att bli. Om man gör det så vet vi inte konsekvenserna. Det vill vi studera först. Det är därför de säger var försiktig.
Du nämnde ju nu förkylningsvirus, och det är ju många som diskuterar nu om huruvida vi ska börja behandla corona som mer av ett, liksom något återkommande förkylningsvirus som vi kommer att få leva med och så. Hur tror du att Sveriges vaccinationsstrategi mot corona kommer att se ut i framtiden med tanke på det som du vet nu?
Ja, först, och det är viktigt att tänka på det, att det är jättemånga som inte är vaccinerade. Vi har ju det problemet i många europeiska länder. I USA är ju en tredjedel av befolkningen inte vaccinerad överhuvudtaget. Och vi har ju fortfarande över 1 miljon svenskar som inte vaccinerat sig alls. Så det måste man ha i åtanke, att varje smittspridning som händer kan leda till att folk hamnar på sjukhus och dör. Va? Så att om det vore så att 100% av befolkningen var vaccinerad, då kanske man skulle kunna ha en lite mer avslappnad attityd kring det här och liksom, som låta det här komma, och så får man liksom en naturlig dos av det. Men så länge inte alla är vaccinerade så måste vi vara bekymrade över smittspridningen. Och därför så behöver vi sannolikt ge en dos kanske en gång per år inför vintersäsongen. Det är vad jag tror kommer hända.
Nu tog du upp det här själv med vaccintäckningen, och jag läste någonstans att 36 av WHOs 194 medlemsländer har en vaccintäckning på under 10%. Och då är man ju ändå överens om att en god vaccintäckning är liksom den enda vägen ut ur en pandemi. Vad är din reaktion på de här siffrorna?
Ja, det är väldigt olyckligt. Sen är det ju väldigt stora skillnader. Jag såg det här exemplet från Afrika, där då två länder som ligger bredvid varandra, Rwanda och Zaire, eller Demokratiska republiken Kongo, där Rwanda har 50% vaccinationstäckning, vilket är högre än vissa EU-länder. Och Kongo har liksom under 1%. Så det är inte bara en fråga om tillgång till vaccin, det är också en fråga om kapacitet, sjukvårdssystem, viljan att vaccinera sig. Det var ju problemet i Sydafrika till exempel. De har ju haft rätt gott om vaccin ett bra tag, men folk vill inte vaccinera sig. Så att det där är fortfarande en utmaning. Och vi kommer ju nu till en situation där vi faktiskt har rätt gott om vaccin i världen kommande månaderna och framåt sommaren. Och nu blir stora utmaningen att verkligen täcka in alla de där länderna också.
Och hur jobbar ni med den utmaningen? Jag antar att det här är någonting som sker då i samråd med dina europeiska kollegor. Vad gör ni för att ta er an den utmaningen?
Ja, så det här har ju varit någonting som jag har jobbat jättemycket med. Det var ju en period här då vi mest jobbade med att planera för det värsta, så planera för dos 3 och planera för varianter och sådär. Men sen har vi jobbat väldigt mycket med att fördela om vaccindoser inom Europa. Det gjorde vi mycket nu i slutet 2021. Och sen är det här med donationerna och dela med oss. Och, så att EU har ju exporterat lika mycket vaccindoser som vi har använt. Så att ungefär 1,2 miljarder doser har ju från dag ett och lämnat EU. Sen har vi donerat nu 400 miljoner till det som heter COVAX, som är den här mekanismen. Och vi fortsätter ju att donera, och Sverige är ju en av de största donatörerna om man tittar i förhållande till befolkningsmängden. Så här kommer vi fortsätta det här arbetet. Och vi lär vi kanske få ett överskott nu i Europa nu till våren, sommaren, om vi slipper och ge en fjärde dos till alla med en gång. Då har vi ju vaccin som vi kan dela med oss av.
Men du önskar att det hade sett annorlunda ut, så jag tolkar dig. Alltså att det hade funnits liksom, att man har lagt ner ännu mer arbete, tid och pengar på att se till att vaccinet kom till andra delar av världen också.
Ja, jag hade ju hoppats att det skulle se annorlunda ut, men för att vara ärlig så vet jag inte vad vi skulle kunna gjort annorlunda. För EU har då varit väldigt generösa, som jag säger, med att vi har tillåtit export. Det har ju vissa andra stora länder i världen som inte har tillåtit någon export överhuvudtaget. Så jag vet inte vad vi skulle kunna ha gjort riktigt annorlunda. Och vi har ju haft en diskussion kring det här med dos 3 och ska vi avstå den för att andra ska kunna vaccinera sig. Det tror inte jag är rätt heller, därför att det är ju vetenskapligt visat nu att du behöver ta 3 doser för att få ditt skydd. Så att vi får fortsätta att försöka göra både och, helt enkelt. Både ta hand om vår egen befolkning och dela med oss.
Är du nöjd med hur det ser ut i Sverige?
Nej, det är jag inte. Jag tycker att det är fortfarande ett jätteproblem. Jag såg statistik från, jag vill inte peka ut Stockholm specifikt, men jag har statistik från Region Stockholm, att det fortfarande är 10% av dem över 90 år i Stockholm som inte är vaccinerade överhuvudtaget.
Mm.
Det är ju väldigt riskabelt, alltså. Så att vi har fortfarande mycket kvar att göra. Det är mer än 1 miljon svenskar som inte har tagit något vaccin alls. Så där måste vi verkligen anstränga oss.
Jag tänkte på det här med barn och vaccin. Nu har man ju bestämt att barn under 12 inte ska vaccineras i Sverige. Och många barn har ju under den här perioden också smittats av omikronvarianten. Hur ska man tänka kring barn och coronavaccin framåt, tycker du? Tycker du att vi har gjort rätt i Sverige?
Nej, men jag kan ju förstå framförallt logiken nu. Om man ska börja vaccinera barn nu, mitt under eller efter en omikronvåg, det kanske inte är någon poäng. Möjligen till hösten, innan skolstarten. Det vet jag att man överväger hos Folkhälsomyndigheten. Det är klart att man hade kunnat kanske vaccinera barn innan omikron dök upp. Det var några länder som gjorde det, men det är alltid lätt att vara efterklok. Något jag vill betona är det att även om vi nu då inte rekommenderar, eller Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att vaccinera barn 5-11 år, så är det så att vi har ju vaccin att ta in.
Mm.
Så att om man ändrar sig så går det att fixa. Och några länder har ju gjort det frivilligt. Nederländerna, Norge och Finland har ju frivilligt att föräldrar då kan ju bestämma om man vill vaccinera sina barn. Och det kanske blir så framåt sommaren här. Vem vet, om man ska ut och resa och sådär. Och några länder kanske inför krav på covidbevis för att åka in i Grekland till exempel. Och kanske man vill vaccinera sig. Så jag vet att det här är något som man funderar väldigt mycket på Folkhälsomyndigheten och på i regeringskansliet också.
När du och jag, innan jag satte på inspelningsknappen här, så pratade vi lite grann om hur många tänkte att pandemin var över i höstas. Det var ju en så lugn period här, många var fullvaccinerade, vad vi visste då. Men nu är det ju inte så, det ser inte ut så. Och du har kvar ditt jobb och har, som jag hörde, väldigt mycket fortfarande att göra. Vad känner du, vad tänker du om pandemin framåt? Vad är dina tankar?
Alltså, vi har ju underskattat det här viruset från dag ett. Vi har också faktiskt underskattat då vår egen förmåga att ta fram vaccin. Det var ju också en fantastisk resa, va? Men vi har ju underskattat det här viruset, och det är många som har sagt att ja, nu är det över. Och så var det Delta som dök upp, och så nu var det Omikron. Va? Och, jag fick frågan från min hustru här. Jag kör ju mycket såna här tv-intervjuer från bostaden. Jag har en sån här stor banderoll bakom mig, eller EU-kommissionens flagga och sådär. Och jag fick frågan då i oktober från min fru om, kan jag ta bort den där nu? Den där banderollen. Och så, nej, tyvärr inte, sa jag. Och tyvärr fick jag ju rätt i det. Va? Men det har ju varit lite av mitt jobb, va? Det var hela tiden se runt hörnet och planera för värsta. Men jag tror ju faktiskt, allvarligt talat, att det går över till någon form av årlig verksamhet, va? Med en vaccindos kanske då varje höst till alla, och min förhoppning är att vi kan till och med få något sån här supercocktail med influensa och RS och alla förkylningar och allting, va?
På en gång?
Och fram till den här teknologin nu med mRNA då, som är Pfizer Moderna, den är ju så fantastisk att vi har bara sett början på användning av den tekniken, så att det kanske blir så. Det tror jag, och det är inte helt orealistiskt att liksom, vi får en dos varje år. Och alla kommer tycka att det är jättebra, och ingen ifrågasätter ens det. Liksom. Med 100% vaccinationstäckning.
Vågar du vara lite optimistisk?
Ja, jag vågar vara optimistisk i längden, men det kommer att vara väldigt stökigt. Det här året kommer att vara rätt jobbigt. Den här våren kommer att vara rätt jobbig, framförallt om man vill ut och röra på sig, eftersom länderna har gjort så olika och man har olika tolkningar av det här med vaccinpassen och bevisen och barnen och allting. Så att det kommer väldigt stökigt på det sättet, men vad som är skönt är ju att det är väldigt få människor som dör nu för tiden, och sjukvården klarar ju sig. Så det är ju goda nyheter.
Sist här hörde vi Rickard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.